välkommen tillbaka. Nu har ju julen gått och en månad till.
Mm. Så nu har vi kommit in i februari och avsnitt nummer 9 av Ofiktion. Och idag så tänkte vi prata om fordon, om bilar och andra fordon också.
Ja, och det är ju säsong 2.
Ja, det är det. Det är det.
Tänk att vi har hunnit så långt.
Vad har vi för böcker om bilar egentligen?
Alltså om man tittar på vad som lånas på biblioteket så är det ju körkortsböcker.
Ja, just det. Och där har vi ju på flera olika språk och även olika typer av körkortsböcker. Det är köra vanlig bil, köra lastbil, buss, taxi, MC.
Ja, just det. MC hade jag glömt.
Och det finns ju också en lättläst körkortsbok, alltså på lätt svenska. Den lånas ju också en hel del faktiskt.
Ja, det är ju många som när de kommer till Sverige, första saken de vill göra efter de har lärt sig lite svenska, det är ju att ta körkortet. Så att körkortsböcker fortfarande giltiga. Kom till biblioteket och kolla om du inte har råd att köpa än. Men jag vet inte länge hur körkortsböcker har varit, att vi har haft så många körkortsböcker. För det jag kommer ihåg som stora bilboken, det var ju de här reparationshandböckerna från Heinz förlag.
Ja, Heinz har ju haft sin guldålder här på biblioteket kan man säga. Men i takt med att bilarna blir nyare och nyare och mycket svårare att reparera själv, så har ju det intresset. Det är inte så många som åker omkring i gamla bilar. Jag köpte själv faktiskt en begagnad bil för några veckor sedan och den är 20 år gammal. Och när jag undersökte innehållet i bilen så hittade jag faktiskt en Heinz reparationsmanual. Väldigt tjock till just den här. Men vi har ju för ganska många olika bilmärken.
Ja, de gäller väl för ungefär, man kan säga bilar från 70-80-talet och framåt. Jag vet inte om vi har för äldre. Men vi kan ju låna från andra bibliotek också om det behövs.
Det kan vi göra. Men som sagt, idag är det väl inte så många som ger sig på att fixa bilar själv. Det var ju ett tv-program för några år sedan med den här
Bildoktorn.
Bildoktorn, ja. Och där har vi ju någonting.
Ja, han var ju på SVT i typ 3 år. Och sen försvann han till min förmåning. För att om det är något program som fick mig att tycka att bilar verkar intressant, det var ju Bosse Bildoktorn. Jag såg inte allt, men jag såg några. Jag kommer ihåg ett avsnitt där han står så här: ja, så har vi då skruvarna. Och de har olika gängor. Man tittar här på de här olika skruvarna. Alla bilar har olika. Så att han var ju en tv-personlighet, men vad jag förstod och läste på så tyckte inte SVT det. Och så la de ner hans program. Men han kom ju ut med minst 2 böcker.
Ja, och de har väl lånats en hel del. Kanske inte så mycket nu på senare år då.
Ja, den här var faktiskt nyare än jag trodde. Fixa bilen med Bosse Bildoktorn. Den är från 2015. Underhåll, skötsel, spara pengar, nya äldre modeller, felsökning och akuta åtgärder. En väldigt praktisk bok. Jag har bara hunnit snabbläddra i den här. Det är blandat ganska standard foton av folk som håller på och fixar med bilar. Saker som man bör tänka på. Och sen är det ju foton på honom inblandad i det här. För övrigt så när han slutade i tv så hoppade han över och blev whiskykännare istället.
Ja.
Fokuserar på det.
Det är också en karriär.
Så att Bosse Bildoktorn kommer ihåg med värme. Jag undrar om han finns på SVT Play.
Han finns säkert i någon sån här arkivkanal.
Ja, möjligtvis. Om inte, kanske han kanske finns på YouTube om inte annat.
Ja, vad har du mer hittat i bilhyllan?
Ja, alltså jag har ju läst flera böcker om bilar lite historiskt. Men sen så har jag faktiskt läst en bok om det som bilen åker på. Nämligen vägar. Och vägar är ju något som vi, en modern människa, tar för givet. De finns där. Ibland är de dåliga att åka på. Men funkar det så funkar det, och det är ju bra. Men det här är en bok som heter Vägar, historia, teknik och material av Sven-Olof Ahlberg. Mycket intressantare än vad man skulle kunna tro. När man tänker på vägar historiskt, så det jag tänker på automatiskt, det är romerska vägar. Men de nådde ju aldrig upp hit. Så att i den här boken så handlar det en översikt över vägteknik och hur man lägger vägar och så. Och sen så går det in historiskt också.
Mm. Och bara en så sån, det är för hela Europa, så att
nej,
säga,
den här eller? Är Sverige. Det är fokus det är Sverige. Sverige. Den nämner lite mer om romersk, de pratar romerska vägar och så också. Men just det här Sverige-fokuset. Mm. Och bara en sån sak att på 1800-talet så var ju varje bonde själva ansvariga för uppehållet av vägen inom sitt land. Mm. Och det är därför det fanns många gärdsgårdar bland annat.
Mm. Mm.
Så att en väl uppsatt bok, mycket bilder och pedagogisk upplagd och mycket mer intressant än vad man skulle kunna tro.
Mm.
Och bara en sån där sak att asfalt är mycket äldre än, jag trodde inte asfalt, jag trodde om man ens funderar på det, tänkte jag, men det kom väl kanske på 20-talet. Men det kom så tidigt som på slutet av 1800-talet, och de experimenterade med olika typer av asfalt. Var det något som man kunde lägga i stan, och betong också. Mm-hmm. De började lägga betong mycket tidigare än jag trodde. Så att, ja, du hade ju också en bok som handlade om vägar.
Ja, alltså inte bara, utan den här boken, det är en bok av Björn Forsberg som heter Fartrusiga. Och undertiteln om en gränslöst massmobiltid och vår fossilfria morgondag. Och den handlar bland annat om vägar, men den handlar om oerhört mycket mer. Det här är ju en tjock lunta,
ja, jag ser det.
Oerhört väl forskad, genomforskad, eller vad man ska säga. Den är på över 500 sidor. Och Björn Forsberg är forskare och statsvetare. Och han, det här är ju alltså både en teknikhistoria, en samhällshistoria och fordonshistoria. Och sen har han ju också en framtidsblick. För han menar ju då, efter att ha gått igenom teknikutvecklingen när det gäller alla möjliga slags fordon, så hamnar han i ett resonemang om framtiden. Och alltså de här insatserna, miljöinsatser som görs idag med smarta energikällor och klimatvänlighet och så vidare. Han säger att om vi tror att vi kan utveckla dem och fortsätta den livsstil vi har idag, så misstar man sig grundligt, för det kommer inte alls att gå. Det är hans liksom slutpoäng i den här boken. Han kallar det för e-bilsutopia.
Ja, ja.
Alltså det kommer ju inte, det kommer inte fungera att bara nöja sig med elbilar, utan det handlar om vår livsstil helt enkelt. Men i alla fall, han börjar ju prata om hur man genomförde transporter för länge sedan, och det var ju vintertid på isen. Mm. För det fanns inga vägar. Sen så började ju vägar byggas, och de var ju ofta väldigt, väldigt undermåliga. Och som du nämnde, att det var ju bönderna som var skyldiga att hålla efter det som fanns utav vägar. Han går vidare och pratar om hur det utvecklades vidare till hästskjutsar och skjutshållning. Och gästgivargårdar där man då kunde boka transport till häst. Och sen kommer han in på järnvägen. Och den är full av kuriösa fakta. Den är väldigt rolig att läsa. Den är inte alls tung, tekniktung, utan väldigt mycket roliga anekdoter och citat ur brev. Folk som har åkt tåg för första gången och hur det var och såna här saker. Och han lyfter också upp massa småställen i Sverige som har varit med och påverkat historien, som idag bara liksom är bortsopat eller bortglömt. Han nämner Jonsered, han nämner Hylte, han nämner Allingsås, han nämner den lilla byn Lyckan utanför Forshaga i Värmland. Många sådana här platser får, eller orter får sin plats i historien. Han pratar om luftskepp och han pratar om rymdfart. Alltså det är ingen hejd på.
Oj.
Det är ju ingenting som han har missat, kan man säga. Och som sagt, det finns ju en del roliga anekdoter och citat och så här i den här boken. Och bland annat då när Västra stambanan, järnvägen, blev klar mellan Göteborg och, eller mellan Stockholm och Göteborg. Så jag läser upp ett litet avsnitt ur boken här. Den 3 november 1862 förändrades allt. Nu öppnade Västra stambanan och man kunde färdas från huvudstaden till Göteborg på blott 14 timmar. Du kunde sätta dig på morgontåget från Södra station på Södermalm och anlända i Göteborg lagom till kvällsvarden. Den tidigare expressrutten Göta kanal, för då åkte man ju vattenvägen, som för inte så länge sedan revolutionerat resandet, fick lika plötsligt byta kostym till utomhusmuseum. Tågresan avlöpte 7 gånger snabbare. Och sen så citerar han här ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Talrika hopar av människor hälsade med livliga hurrarop. Det stod att läsa i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning när premiärtåget från Stockholm och alla slags festkorteger intog staden. Hela Göteborg var uppklätt. Illuminationer i fantasifulla former fanns uppsatta i stort sett överallt. På G.V. Forsbergs bokhandel salufördes noter med järnvägsgalopp för piano. Och i annonser anmodades Göteborgs frivilliga skarpskyttekår att fullbeväpnad samlas i hörnet av Drottninggatan och Stora Nygatan för att bringa sin hyllning till konung och rikets ständer. Kulorna ven, saluter sköts, ammunitionen var fri. Högtidligheterna spillde även över till stadens fattighus vars inhysningar serverades extra stora matportioner. Banan är icke någon dagen övergående handling men ett verk för sekler. Landshövdingen Foreus kunde knappt prickat mera rätt i sitt tal från festläktaren på stationens centralhall och publicisten S.A. Hedlund såg saken i lika vida vyer. Oförmodat har vi kommit ut i den stora världen efter att länge ha bott i en vindskammare. Vi tillhör inte längre bara kära Sverige utan är nu utkomna i Europa.
Gud, jag blir rörd.
Ja, man får tårar i ögonen. Och hela boken är så här full med roliga citat och anekdoter. Så att den är, ja, fantastisk läsning. Fartrusiga av Björn Forsberg.
Ja, du har någon annan bok där som verkar handla från samtiden. Eller lite, någon generation senare kanske?
Ja, precis.
Den där Couleur.
Ja, Couleur, svartvit motorhistoria i färg. Det här är ju en foto- och bilderbok som är gjord av Anders Tengner. Och Anders Tengner har många strängar på sin lyra. Han är ju veteranbilsentusiast. Han kan en hel del om rockmusik. Och han är också matintresserad. Han har bland annat gett ut en bok som heter Ät som en rockstjärna. I den här boken, Couleur, då har han samlat gamla svartvita foton. Dels ur sitt eget familjealbum. Men också ur olika arkiv. Alltså foton på gamla bilar som är svartvita. Och han har färglagt dem via olika datorprogram. Och försökt få färgen att överensstämma med hur det såg ut på den tiden som gällde, så att säga. För han menar då att svartvitt i all ära, men det är först när man ser någonting i färg som man får en känsla för tiden och sammanhanget. Han säger då att gräset utanför farfars stuga var grönt och inte svartvitt som man ser på de gamla fotorna. Så det är hans liksom idé bakom det hela. Och sen är det ju en massa bilhistoria och fullt med bilder förstås. Roliga bilder från hela världen. Och lite anekdoter. Man kan till exempel läsa om Gula faran som var den första prototypen av en gullackad automobil som provkördes i Malmö i början av 1900. Och Malmöborna var inte helt övertygade över den här farkosten, så därav namnet Gula faran. Rubriken Tidaholm tål tuffa tag. Det handlar om Tidaholms bruks lastbilstillverkning, också i början på 1900. Och de gjorde bara 3 personbilar, varav en köptes av Kung Gustav V. Och de gjorde också en pansarbil till försvaret. Sen finns det ett avsnitt som handlar om Nordmarksbussen, eller bussarnas Titanic som han kallade för. Och det var Scania Vabis första buss. Och den körde i Värmland men togs ur bruk bara efter några år. Och chassit med motor använde de istället då för att dra timmer i skogen. Och den här bussen fick ett sorgligt slut i flera bemärkelser. Citat här, i början av 1920-talet så kördes den ut på isen på sjön Stora Gla för att kasseras. När isen smälte på våren så sjönk den till botten. Det var så man återvann förr i tiden.
Ja.
Man sänkte ju massa saker i sjön.
Ja, man får ju nästan börja fundera på vad som skulle hända om man börjar dragga Sveriges sjöar.
Ja. Alltså en av de mest fascinerande bilderna i den här boken, och den här bilden har fått rubriken Girl Power, och den är tagen i slutet av 20-talet och vi ser fyra unga kvinnor, det här är ju USA då, i arbetsoveraller som hänger kring en bil, Stevens Salient 6 heter bilen. Och de här tjejerna hade alla valt en verkstadsteknisk utbildning 1927. Och de var med i ett tidningsreportage. Därför det här var ju väldigt ovanligt. Och jag blev väldigt förvånad över att de ens fick bli antagna till en verkstadsteknisk utbildning. Man tänker på att detta är USA i slutet på 20-talet.
Ja, man ser ju att journalisten har väl antagligen försökt att få sig lite kvinnliga ut. Det är någon som har lite högklackat där och det är lite smink och så. Liksom, kan du inte se lite mera? Ja.
Men sen finns det också roliga bilder på bilar som, och man tycker att vad synd att den där inte finns längre. Bland annat min favorit, en Schlörwagen eller Pillerburken.
Oj!
Som den kallas. Den ser ut, det är en svart bil som ser ut som ett ägg på hjul.
Ja, tillplattat. Den är liksom...
Tillplattad ägg, ja.
Ja, den var ju fascinerande.
Och den här hade plats för 7 personer, men av någon anledning så blev den inte så långlivad. Och sen finns det en jättefin bild på en varubil. Vi ser vad den tog vägen här, jag måste visa dig. Det är alltså en kaffetransport för företaget Gevalia. Och det är en folkabuss som man har försett med en pip.
Men gud!
Och ett lock på taket som till en kaffekanna. Och den ser ut som en liten elefant ungefär.
Ja, en liten elefant med kaffehandtag och lock på toppen.
Ja.
Och så är det en vit och så står det Gevalia på 2 stycken Gevalia-affischer på sidan ser det nästan ut som.
Mm.
Oj!
Ja, nej, men idag så ser ju alla bilar mer eller mindre likadana ut. Så det är roligt att bläddra i de här nostalgiböckerna.
Ja, men om man pratar lite om bilnostalgi så har jag en bok som heter Filmbilar. Från smultronställ till vägens jävlar av Sten Berglind. Det här är en större bok och det här är en kombination av filmhistoria men även bilhistoria. Så att den här författaren, han växte upp i 50-talets Västerås och han har starka minnen av bland annat James Deans filmer. Och sen så beskriver han de här olika filmerna som kom. Det var alltså ett helt gäng med filmer som, där det var fart, fläkt, heta brudar, tuffa killar i bilar av ganska dålig kvalitet. Men... Det är också
vilka filmår är det ungefär då?
Det är ungefär, det är väldigt bredd. Det finns några enstaka från 30-talet och ända upp till Thelma & Louise och ända upp i nutid. Så att så det är en väldigt bredd. Men det är stor fokus på 50-60-talet där det var en mängd olika filmer. Så han berättar om filmerna, men han går ju också in på bilarna.
Mm.
Som finns. Och det är foton och det är en... Är man intresserad av filmhistoria så blir det också intressant. Eftersom jag hade aldrig hört talas om den här typen av film. Och då har jag någorlunda koll i alla fall.
Det fanns ju en film, jag kommer ihåg nu när du säger det. När kan det ha varit? Tidigt 70-tal kanske. Och vad var det? Någon folka som hette Herbie eller något sånt där?
Det var barnfilm.
Ja, jo, men det var väl familjefilm kanske.
Från Disney.
Och jag minns när man gick ut från biografen så hoppade alla in i sina bilar och rivstartade. Som var väl inspirerad av den här Herbie då förstås.
Ja, nej, men det är en trevlig, det är en trevlig bok, lite annorlunda med bilnostalgi och filmer som man kanske till och med får tips om. Jag vet inte, de kanske finns att se fortfarande någonstans de här, eller klippa ur om man vill.
Ja, och sen kommer det väl nya bilfilmer också och förstås tv-spel med,
ja,
med en bil inblandad.
Alltså det finns ju en typ av spel, tv-spel ledd av GTA eller Grand Theft Auto. Men det är inte den enda. Men det är det tv-spel som utspelar sig i en större stad där man ska ta sig ställen. Så är det ofta en del att man får ta sig i en bil. Och de här bilarna kan ha egna radios där de har spelat in egen liksom specialmusik, gjort specialmusik för själva spelet och så.
Mm. Och sen är det väl genuina stadsmiljöer, är det inte det också?
Ja, men sen finns det en helt egen genre med racing också. Så att du har Forza och Horizon och så.
Men man undrar nu med när det kommer mycket miljöbilar och elbilar och sådär. Ja, hur kommer framtiden se på bilen som populär kulturellt fenomen?
Alltså äldre bilar är ju en jättestor hobby. Och vad som anses vara en äldre bil, det flyttas ju framåt med generationerna.
Så att fast dagens äldre bilar, om man nu tänker på den halvskrotisen som jag själv köpte, den är ju alltså 20 år gammal, det kallar jag en äldre bil.
Ja, men det är inte vintage.
Nej, gud nej. Den ser ju ut som vilken bil som helst faktiskt på ytan. Det är bara när man startar den som man förstår att det här är en gammal bil, för att den liksom skriker till som en påfågel ungefär.
Ja, och vi kan ju kanske nämna i det här också att vi har ju en jättestor bilmuseum här i Härnösand som har växt fram bara de senaste 4 åren. Kalles bilmuseum.
Sveriges största bilmuseum, och som många mindre städer så är det ju mycket bilkultur. Det är nostalgidagar med bilparader och det är veteranbilsträffar i flera kommuner runt omkring här, och även Värmland, Dalarna, Småland och så vidare, så har man ju mycket såna här bilaktiviteter för sig. Men då är det ju ofta gamla amerikanare och äldre bilar.
Men epatraktorer, det vill säga bilar där man satt en gräns på farten, det där verkar ändras lite, har ju också blivit väldigt populärt bland ungdomar. Eftersom man inte behöver ha körkort på samma vis.
Ja, och nu finns det ju nya så kallade EPA-traktorer. Alltså det ser ut som en liten modern sportbil. Men det är bara farten då som gör att det är en viss skillnad på de här om hemmabyggena.
Och då kan jag ju prata, när vi pratar om gamla bilar, så har jag en bok som heter Skrotbilar. Om hängivna samlare och deras fordon av Anders Björklund. Och det här med att samla på bilar och skrot, det beror ju på, det krävs ju utrymme för det. Så att oftast, det kan ju vara som man ser i tidningen att ja, den här personen har fått vite för att han har 50 bilar på bakgården eller så. Men Anders Björklund, han har åkt runt och intervjuat. Och den här är lite filosofisk, pratar om fenomenet i sig själv. Men man har också intervjuer med sådana som faktiskt samlar. Han går in på vad det är som gör att man börjar samla. Mycket fina foton och så. Och även tar ju upp det här liksom vad samhället tycker gentemot vad de personerna är. Och en sak som man tar ju fasta på, han tar och nämner, det är ju det här att det är ju majoriteten som håller på och samlar bilar och skrot, det är ju män.
Mm.
Och kan han försöka läsa på, men varför? Och då är det ofta så att kvinnor, när de samlar, så är det föremål som har med hemmet att göra. Medan män har ofta lite mera utanför hemmet och större maskiner och så. Och han tar och spekulerar om det här är någonting från, liksom en rest från bondesamhället. Liksom att kvinnans svär var inne i huset och mannens svär var ute i huset. Men där börjar han svamla runt lite. Men det är en ganska fascinerande och sympatisk bok. Jag tycker att det här är en... Är man intresserad av äldre bilar och samlande och generellt samlande som fenomen kan man titta på den här. Och som en liten sidospår på det, att jag tittade ju på en sån reality-serie väldigt länge som heter Antique Archaeology. Och då var det två män och en kvinna. De hade en butik i USA. De här männen, de åker liksom land och rike runt i USA och besöker såna här samlare. Väldigt många som har såna bilar, för de var ute för att hitta de här pärlorna så. Och det finns ju också flera tv-serier, reality-serier där folk håller på och renoverar bilar och plockar från skrot, hittar den här liksom gömda, ovanliga saken under ett träd och sen spenderar väldigt mycket pengar för att göra i ordning.
Mm.
Så att det är fascinerande på sitt sätt. Och en fin bok.
Ja, jag kan ju haka på där med någonting som relaterar då till gamla bilar, och det är ju gamla bensinstationer.
Ja.
Vi har en bok här som heter Full tank, en bok om våra bensinstationer från Svensk-Engelska Mineralolje AB till Preem. Och den här kom ut 2008 och är gjord av Olle Wilson. Olle Wilson, han är konstvetare, han har skrivit flera böcker om bilkultur, om konst och arkitektur. Och den här boken, den handlar ju alltså om mackar men också bilhistoria. Och att det har hänt mycket på ganska kort tid. Han har lite siffror, det förstår man ju när man ser det här, till exempel att år 1907 så fanns det 662 registrerade bilar. Och bensin, det fanns att köpa i kemikaliebutiker och på apotek.
Oj.
Det fanns inga bensinstationer från början. Utan det var först efter första världskriget som tankning blev en mer organiserad verksamhet, och man gav ut förteckningar över var det gick att tanka någonstans. Ofta så var det ju vid en affär.
Lite som nu med elstolpar. Ja, man måste ha en lista var man kan,
ja, var det finns elstolpar.
Ja.
Bara en liten lustig reflektion. Det finns en bild på en sån där förteckning. Och den visar ett ljusgult omslag med en tunn röd ram runt och så en diskret titeltext. Och det är ju precis samma upplägg som det här intellektuella franska prestigebokförlaget Gallimard, som ju Sartre och andra har haft i alla år, från ungefär samma tid som de började, ungefär samma tid som de här förteckningarna gavs ut. Och det är lite rolig parallell där, tycker jag. Lite mer historia om just tankanordning. Uppfanns en sådan som visar hur mycket bensin som tappats, och där man börjar hålla faten under jord, och det konstruerades av fyra gubbar vid namn Mattiasson, Andersson, Collin och Kay. Och första bokstaven i deras efternamn bildar ordet mack.
Jaha!
Ja, visste inte jag. Det var så intressant att läsa. Och den här uppfinningen kommer att kallas för mackmeter. Och mackmetern är ju borta i den versionen som fanns då. Men ordet mack, det lever ju kvar än idag.
Så det är därifrån det kommer?
Ja. Sen när stationerna blev fler och började läggas närmare bebyggelse, så började folk klaga på att det var en explosiv produkt och det luktade och sådär. Så att då blev det angeläget för stationerna att utöka sin verksamhet och bli en angelägenhet för samhället i stort. Så då började man sälja tidningar och hålla med allmän telefon och toalett till exempel. Och sen så, Olle Wilson skriver ju också om arkitektur, och det är ju någonting som han tar upp i den här boken, bensinstationernas arkitektur, att man ofta omgav sig av pelare, att man skulle då på något sätt ville knyta an till antiken på något sätt för att ge den lite högtidligare, seriös inramning. Ja, men det kan man ju faktiskt se, den tanken. Och antalet bilar, det växte ju snabbt. Om det fanns drygt 600 år 1907, så i början av 1920-talet så var man redan uppe i 50 000 bilar. Och den här utvecklingen gjorde utländska företag intresserade av den svenska marknaden, så att då började komma bolag som BP och Texaco. Och det fanns också ett bolag som sålde rysk bensin, Nafta hette det. Och det här ledde ju till ökad konkurrens, ökad marknadsföring och varumärkesbyggande. Och god kundservice var ju ett sån här varumärkesgrej. Det fanns ju många bolag och en del namn har ju fallit bort idag. Som Nynäs och IC och Koppartrans. Det är ju såna här stationer som inte...
Jag har aldrig hört talas om.
Eller bensinbolag som inte finns kvar länge. Och servicemannen försvann då. På 60-talet någon gång. Det blev ju enklare att själv sköta tankning. Och så fanns det ju säkert ekonomiska skäl bakom varför de här uniformerade servicemännen försvann. Ja, och sen slutade han med att säga att Nynäsmacken i jämtländska Skålan har blivit ett byggnadsminne. Inte bara som mack utan också för att det finns tillhörande bostadshus och verkstad som hör till, och det här skedde år 2000, så det var ju inte milstolpe då i mackarnas historia.
Ja, nej, men det är ju som en, om man tar och hoppar fram, så vad är det som är inne nu när det gäller bilar och resande? Då har jag en bok som heter Vanlife Sverige av Carl och Isabel Waite. Och grejen är att det här är en bok som är byggd på en podd. Vanlife finns också som en community. Jag tror att de säger bara community. De säger inte på vilken social media det är.
Mm.
Men vad det handlar om egentligen, det är att man använder en skåpbil, eller det kan vara en, det behöver inte vara en liksom en självbyggd campingbil, även om det ofta handlar om det.
Mm.
Men det är mera den här tanken att man tar och använder en större fordon på fyra hjul för att leva i kortare eller längre tid, för att åka ut och campa helt enkelt.
Som en egen typ av husbil då.
Ja, säga. Men det är också den här frihetstanken är en stor del av det. Så att den här boken är både praktisk och även att det finns intervjuer med personer som lever på det här viset. Kan vara att de regelbundet kör semester, eller att som en person som han, vars liv kraschade, och han orkade inte bara med, så han tog bara, sålde allting, byggde ihop sin vän och drog.
Står det hur man gör, alltså är det praktiska,
ja,
knep, och, men även med, jag tänker, hygienutrymmen och vatten.
Allt vad man kan tänka sig, så ja, det är hur man, vad man ska tänka på om man ska bygga en, vad man ska tänka på för kök, vid resan, var man ska, liksom, hur man ska bete sig när man är ute. Men de här Carl och Isabel, de är ett par i det 20. Och tror det var Isabel som hade vuxit upp med det här. För att vem har inte åkt på bilsemester? Så att det här med att ta åka på semester i sin bil har inte... Det är ju inte en ny tanke, men just den här att det är en speciell livsstil, det är det som är det lite nyare. Sen är det, och det här är också lite kul, att för varje avdelning som finns i boken så har de lyssningstips där de hänvisar till sin poddavsnitt.
Och podden är på engelska då?
Nej,
eller?
Det är en svensk. Det här är ett svenskt par.
Jaha, jag tänkte att det lät lite engelskt, efternamnet. Där.
Ja, nej, de är svenskar. Så här är till exempel avsnitt 82, frikamping, vilka regler gäller egentligen? Vi går igenom det svar vi fått från olika kommuner och försöker bringa lite klarhet kring de regler som finns och inte finns. Eller Fabian och Livs 6 bästa tips för livet som digital nomad. För man måste ju, liksom, visst, man kan ha en viss mängd pengar när man åker, men sen tar de ju slut. Så att, och de går ju också igenom det här, jag menar, hur man ska göra om man vill leva så här kontinuerligt. Hur man kan ta få in pengar.
Man måste ha pengar. Man måste ju ha någon inkomst. Mm. Arbete av något slag. Och om man är ständigt ambulerande så...
Och det där är också lite som de tar upp, liksom, olika varianter. Vissa som till exempel, de har en ung kvinna som hon utbildar sjuksköterska. Så att hon tar och åker och sen så... Behöver de pengar så tar de jobb som sjuksköterska någonstans. Inom månader eller två. Bor i sin vän där då.
Mm.
Och sen drar de vidare när de har tillräckligt mycket pengar. Och de här Fabian och Leif, de håller ju på med lite digitala jobb. Det är den här, det som kallas för digital nomad. Det är en annan livsstil som nästan kombineras med det här tanken att man kan arbeta varifrån som helst bara man har dator och internet.
Så att, ja, men sen har man, nu känner jag mig väldigt så där fyrkantig, men man har väl någon riktig adress någonstans också. Jag tänker över skattemyndigheter och alla andra myndighets...
Och det tar de också upp, så att vissa tar till exempel och har någonstans som till sina föräldrar eller att de har vänner. Mm. Det går de också igenom. Det är och det är massa vackra foton i den här ganska lite standard grejen i sån här resebok. Men fascinerande. Och även till och med att vi har en som är ME-sjuk, så att hon måste åka i en rullstol. Så att hon har som en liten rullstolsskoter och hon har en specialbyggd husvagn som hon åker i. Och det här att de har en faktaruta för varje person. Faktaruta eller någon bänk som 46 år. Van, det är en Ford Galaxy 2008. Inköpspris 28 000. Husvagn är, och sen lite sådär. Och till sist så har de också information om hur den här community bildades. Att det liksom, de hade en så här festival, typ samlingsfestival i en gruva. Så någon som hade börjat med det här kände sig lite ensam och så slängde ut. Ja, men ska vi ha en träff? Jag har det här stället. Och så kom över 30 personer det här i början.
Mm. Ja, spännande.
Så att det här är ett väldigt trevlig bok om man vill hålla på med ett annat sätt att resa, eller om man vill utveckla det här med att åka på semester i bil. Och de tar upp och pratar om den här miljöaspekten också.
Mm. Och det här är ju en, det sa du kanske, men det är en ny bok det här.
Ja. Det här är från 2021 den här.
Ja, så att den är aktuell.
Ja, och de har faktiskt, man får hintar om coronasituationen här. Bland annat så var en kvinna som, hon är fanatisk bergklätterska, så att hon och hennes man brukar åka runt i Kanada, men i och med corona så var hon tvungen, så fick hon åka tillbaka och han var i Kanada, så hon köpte en och byggde en vän till så att hon kunde åka runt i Sverige men mannen åker runt i Kanada.
Okay.
Så den kan jag definitivt rekommendera. Så nu lämnar vi jorden och åker upp i luften med den sista bok.
Ja, vi ska avsluta med, det här skulle ju handla om bilar och andra fordon. Och jag har en plaskrosa bok här från Lava förlag som heter En förlorad värld, när lyx på flyget var vardag. Och den är skriven av en flygvärdinna för detta, Åsa Lötman heter hon. Och redan när man viker upp omslagsfliken så känner man en sån här resförväntan, för att insidan av omslaget är gjort som ett boarding pass.
Wow!
Så då kan man börja sin fåtöljresa i alla fall med den här boken. Och hon har ju, Åsa Lötman, hon har ju jobbat som flygvärdinna i flera decennier och hon har ju kunnat följa hur flygbranschen då har utvecklats genom de olika decennierna och förändrats. Och från allra första början, och det här handlar ju om passagerarflyg då, från allra första början så var det ju en lyx för ett fåtal. Sen så blev det ju mer som en vanlig allemans transportmedel, och idag så är ju flygandet förknippat med skam och miljöförstörelse. Så att det har ju hänt en hel del på den resan så att säga. Hon berättar om alltså det vi ser av en flygvärdinna, det finns ju mycket mer bakom. De ska ju kunna många mer saker, de ska kunna handskas med terrorsituationer, de ska kunna ha en viss medicinsk utbildning. Mycket handlar om säkerhet och inte bara det här att gå runt och hälla upp kaffe och le och vara trevlig i största allmänhet. Hon har också gjort intervjuer med en kollega som bidrar med berättelser. Det handlar ju då mycket om deras vardag. Det handlar om sexism, om besvärliga passagerare, och berättar också om hur yrket uppstod en gång i tiden. Och det var ju faktiskt en amerikansk sjuksköterska som var väldigt flygintresserad. som 1930 tog kontakt med ett flygbolag och sålde in idén att varför inte ha med flygvärdinnor. För de här propellerplanen som var på den tiden, de var ju ganska skakiga och skrangliga och man var inte van att flyga. Man kanske blev illamående under den här skakiga resan. Stolarna kunde lossna för att det var så skakigt att åka. Så de tände på den här idén. Så man började med 7 flygvärdinnor och i deras uniform så fanns då en ficka med verktyg. Skruvmejsel till exempel och skiftnyckel för att skruva fast de här stolarna som alltid lossnade under färd. Så var så det började och det här blev en succé och så har det då spridit sig och flygvärdinnor är ju idag standard.
Står det något när de männen börjar komma in?
Det var väl lite senare då, men inte, alltså det är inte så nytt som man kanske tror. Det finns ju väldigt mycket bilder i den här boken, fascinerande bilder. Och där kan man ju se då att män också var med kanske redan på 60-talet.
Oj, ja, ja.
Men under de här mer lyxiga flygningarna, då dukade man ju upp stora buffébord. Ingenting saknades och det kom in en kock. I vit jacka och kockhatt och serverade. Ja, men det var ju helt, helt annorlunda, verkligen. Och då var ju flygmat någonting fint. Inte någon sån här plastinbakad smörgås med något halvsunkigt kaffe till. Utan det var ju fine dining verkligen under de här första lyxiga resorna. Så man ser ju också tack vare det här bildmaterialet att hur allting har förändrats. Att mycket kring flygvärdinnornas uniformer, olika moden som har växlat och sådär. Och sen gör hon då någon reflektion kring en annan förändring och det är ju passagerarna som har varit väldigt så här tillmötesgående och intresserade i början och att de har blivit mer oregeliga på senare tid. Man lyssnar inte på säkerhetsföreskrifter, det är mera bråk och stök. Aggressivitet och otålighet och sådär bland passagerarna idag än vad det var när hon började flyga. Så det är kanske någonting som, det var ju någon artikel i någon dagstidning här förleden just om det här folk i serviceyrken, att man märker att kunderna alltså det har blivit mycket mera spänt, mer aggressivitet och otålighet och sådär i samhället idag. Än vad det var då när hon satte igång en gång i tiden. Men det är en trevlig, skärmig bok. Rolig att läsa. Mm. Om en svunnen tid.
Ja, alltså det kan ju en liten reflektion om framtiden. För att förut, jag såg en dokumentär, jag tror om drönare och drönarflyg. Mm. Så att det som är på gång nu, det är den här kombinationen av flyg och bilar. Och vi får väl se hur det går. Men det är en race nu. Med att komma fram till dem.
Jag såg faktiskt ett klipp på en flygande bil. Och jag måste säga att det såg ganska töntigt ut. Den lyfte knappt och gjorde någon halvsväng. Och så landade den. Och det var lite som man tänker att en bil som ska flyga. Ja, vi ska kanske inte fördjupa oss i det, men jag tänker man kanske måste tänka om helt
det är det de gör nu. Ja. Det är det de gör nu. Med den här dokumentären från förra året, vi pratar inte om den här gamla flyg, liksom en bil med vingar-grejen, utan det här är helt andra saker. De håller till och med nu och planerar inför det, till exempel i om det var New York eller andra större städerna, skulle de hantera trafiksituationerna när det plötsligt är trafik i 3 dimensioner. Mm. Så de håller på att förbereda för det här och ser det som seriöst nu.
Och om vi då kan avrunda med Björn Forsberg igen då, och han pratar ju om framtiden. Och han säger, ja, dels så pratar han ju om tåget, att vi ska satsa mycket mer på tåget, men också matarbussar och spårtrafik och luftskepp.
Mm.
Luftskeppet, han nämner någonstans att man kan flyga 15 timmar med ett luftskepp på samma mängd energi som ett passagerarplan tar för att taxa fram till startbanan.
Ja.
tänkvärt. Så för kortare resor där man kanske inte har behov av att komma fram snabbt. Så, och sen med säkra luftskepp, vi pratar inte om Hindenburg här utan det ska vara så säkra luftskepp. Så jag skulle ju gärna pendla med luftskepp till jobbet. Ja.
Ja, det är ju ett helt eget avsnitt. Så att,
ja. Men ska vi avrunda där?
Så vem vet, vi kanske får se ett luftskepp som landar mitt i, framför Mellanholmen någon gång i om 30 år.
Mellanholmen i Härnösand, ja. Kanske det. Tack
så,
för oss.
Ja, och nästa gång så kommer vi ha en gäst.
Just
en
det.
Det blir en liten...
Det får bli en överraskning.
Ja.
Ja. Tack och hej.
Hej då.